Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och här kommer ett tips till dig som vill stötta våran podd.
Och slippa reklamen.
Då kan du gå in på patreon.com/gator-och-torg-i-Göteborg
och där blir månadsgivare. Om du uppskattar det vi gör och vill stötta oss och om du vill slippa reklamen så kommer alla avsnitt av Gator och torg i Göteborg i framtiden att ligga på Patreon-sidan reklamfritt.
Gör det. Var befinner vi oss idag?
Ja, idag så har ju du och jag tagit oss från Hisingen och Vårväderstorget där vi befann oss för 2 veckor sedan och tagit spårvagnen över Hisingsbron till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå Gator och torg i Göteborg som podden heter, så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaks. Kanske inte så långt som tillbaks till stenålder och bronsålder som vi var när vi pratade om Biskopsgården. Men väl tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger bort. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
den var lite för enkel, men givetvis...
Nästan som ett Göteborgsskämt.
Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn därifrån.
Ja, det gamla stället som man gick ut på i 20-årsåldern.
Ja, du får tala för dig själv i det sammanhanget. Men det är ju ett exempel på hur man använder gamla historiska namn för nyare typer av ställen. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä, och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna, och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram, och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen. Och det är ganska intressant, för jag läste i en av de böcker som jag ofta använder mig av när jag gör research, som heter Det gamla Göteborg. Och den är från i början på 1900-talet, jag tror den är från 1920-talet, någonting sånt där. Och där beskrivs Drottningtorget som ett förslummat torg med ett ovårdat buskage i torgets mitt, med oansenliga byggnader i fonden och ett jämmerligt lättsamt byggnadslänga på ena sidan. Så i början av 1900-talet så var Drottningtorget en plats som man inte tänkte som någon speciellt storslagen plats. Och lite grann har väl det fortsatt vara så. För jag tror att Drottningtorget i mycket är ett torg som man passerar på väg till och från olika platser.
Så i början på 1900-talet så var det ett annat torg än så som det ser ut idag. Det lät som att det fanns lite fler byggnader och sådär.
Ja, det som framförallt är den stora skillnaden mot hur det är idag, det är ju att den pampiga byggnaden som idag är posthotellet inte fanns. Utan de byggnader som fanns, som vi då kommer in på en bit in på det tidiga 1900-talet, det är ju dels hotellet och dels, nu vet jag inte om fattighuset står kvar in på 1900-talet, men det, jag tänker att det framförallt är just avsaknaden av den här pampiga byggnaden som gör att man pratar om torget som så förslummat.
Ja, men jag tänker ju på det här stora, gamla, vackra posthuset. Vad är historien med det?
För många göteborgare som är födda på 1900-talet så är förmodligen det här storslagna, den här pampiga byggnaden fortfarande ett, man tänker på det i första hand som ett posthus. Nu har det ju varit hotell i, kan det vara 10-15 år, tror du det invigs någonstans 2005 som ett posthotell. Men den byggnaden, den saknas ju i när den här beskrivningen som jag redogjorde för gjordes, när man då beskrev torget som ett väldigt förslummat torg. För posthuset, det byggs under tidigt 1920-tal, och det byggs på delar av den igenfyllda vallgraven. Och det var ett ganska komplicerat arbete att resa det här posthotellet, för det är ju ganska lerig mark som man är tvungen att bygga på i och med att det har gått en vallgrav precis där under. Så det krävs inte mindre än 9000 pålar för att få en grund för det här posthuset att stå på. Och posthuset, det är ju byggt i gult tegel, vilket faktiskt är typiskt för en rad olika offentliga byggnader som uppförs i Göteborg under tidigt 1900-tal. När det väl står färdigt på 1920-talets mitt så är det Europas största posthus och Göteborgs då största byggnad. Det är byggt i vad man kallar för 20-tals klassicistisk stil med fyra höga granitkolonner krönta av urnor som är frikopplade från byggnaden. För ställer man sig framför posthuset och tittar så ser man de här urnorna som då inte sitter fast i byggnaden utan som är fria från byggnaden. Och att man la posthuset just här, det beror ju på att centralstationen hade uppförts och att tågen hade börjat komma till Göteborg ett par decennier tidigare. Och då kändes det givet att man hade postcentralen i anslutning till järnvägen, för det var ju med tågen oftast som posten kom. Sen så bolagiseras ju posten på 1990-talet och då hade själva postterminalen redan flyttat. Och då var det dags även för kassaservicen att flytta från posthuset. Men det är inte förrän 2002, så det är ju relativt nyligen, alltså för 20 år sedan i alla fall, som det fortfarande fanns postservice i själva huset. Men 2002 så är all postverksamhet borta. Och under de följande åren så är det lite olika typer av verksamheter som inryms i gamla posthuset. Det är lite frisörer och lite olika typer av verksamhet. Men 2005 så börjar man snacka om att göra om det här till ett hotell. Och det skulle då bli ett hotell med 500 rum. Och eftersom posthuset är byggnadsminnesmärkt, man får inte riva och förändra huset hur som helst, så blev lösningen att man byggde ett höghus på gården bakom själva posthuset. Länsstyrelsen godkände det här mot att huvudbyggnaden inte skulle förändrats, samt att det nya som man byggde bakom själva posthuset skulle vara modernt men i material som liknade eller som låg i samklang, som det heter, med den ursprungliga byggnaden. Så då byggde man det med skiffer och koppar, och jag vet inte hur väl man har lyckats med att få det anslutande huset till det här pampiga posthuset att gå i samma stil. Men numera så är det gamla posthuset alltså ett post... Det heter väl posthotellet till och med.
Sen har vi ju den andra stora byggnaden som ser ganska gammal ut. Vad har vi i det huset?
Ja, det är ju det huset som heter Hotell Eggers. Och det är ju faktiskt betydligt äldre än vad posthuset, posthotellet, är. För Hotell Eggers, det är ju då uppfört på resterna av den gamla muren av på bastionen Johannes Rex, som det hette i den delen av muren. Och själva Hotell Eggers, det har tillkommit vid sammanslagningar och ombyggnationer av flera olika byggnader som har stått på den här platsen. Och den äldsta delen av det som idag är Hotell Eggers, det är de två nedersta våningarna i huset. De som alltså vetter mot vagnarna, mot spåren, mot spårvägsspåren som går från Brunnsparken till Drottningtorgets hållplats. Och den delen, den är uppförd faktiskt redan i början på 1800-talet. Hörnhuset som vetter mot själva Drottningtorget, om man säger så, det var ett separat hus i tre våningar. Och sen så blir det ett järnvägshotell från 1859. För då har ju själva järnvägsverksamheten dragit igång. Sen köps huset, den delen som ligger mot öster, alltså på högersidan, om man står framför själva Hotell Eggers, av en L.E. Lindblad. Och han flyttade hit Hotell Christiania, som tidigare låg på Magasinsgatan. Jag tror att jag och Kai Martin pratade lite grann om det hotellet när vi rörde oss ner för Magasinsgatan i ett tidigare avsnitt. Och Hotell Christiania, som då flyttade in i mitten på 1870-talet, det låg då rakt mot järnvägsstationen. Och på en av skyltarna till hotellet som jag sett en bild på så står det café, restaurang och eleganta ekipage som då ska locka folk in på det här Hotell Christiania. Sen namnet Hotell Eggers, det får ju hotellet i och med att Lindblads svärson Emil Eggers börjar som portier på hotellet 1879. Han övertar hotellets verksamhet 1883 och startar då en omfattande ombyggnation av hotellet. Man inför bland annat elektrisk belysning på hela hotellet. Det blir 12 stycken privata badrum. Det blir en telefon i varje rum, vilket var oerhört lyxigt vid den här tiden. Och, vilket är det mest häpnadsväckande när man läser gamla anteckningar, så var det en elektrisk hiss i huset, vilket var något alldeles enastående här på 1880-talet. Efter Emil Eggers så går hotellet i arv till hans son Axel Eggers. Han gifter sig med spritkassörskan Ebba. Och en spritkassörska, det känner ni som har sett Vår tid är nu till. En spritkassörska var alltså en kvinna som satt inne på restaurangen och hade koll på hur mycket sprit de gästerna kunde få. Eftersom på den här tiden så gällde ju motbokens regler där det var strikt begränsat hur stora mängder sprit man fick dricka. Och det är bland annat härifrån som uttrycket 2 vita och en brun kommer. För till maten så fick man då serveras 2 stycken 5 centiliters vitt sprit, alltså brännvin eller liknande till maten. Och sen får man en 5 centiliters brun sprit, till exempel konjak till kaffet. Så Ebba Eggers, hon var spritkassörska och gifte sig då med Axel Eggers. Tyvärr så dör Ebba Eggers tragiskt i en flygolycka den 26 januari 1947. Hon befinner sig nämligen på samma flygplan som vår nuvarande kung Carl XVI Gustavs far, arvprinsen Gustav Adolf, befinner sig. För han dör ju i en tragisk flygolycka 1947, samtidigt som Ebba Eggers då omkommer för att hon är på samma flygplan. Och då tycker Axel Eggers att det inte är någon större idé att driva hotellverksamheten vidare. Så då blir det Hilding Brodén, en advokat, som tar över verksamheten. Och därefter så har hotellet fungerat just som ett hotell. Och den delen som är mot Nordstan, den rivs i början på 1990-talet för att ge plats åt spårvagnen som ska gå fram där. Och jag tror att det är ett gatukök i bottenplan i den delen av huset som vetter mot Nordstan. Plus någon inglasad byggnad. Men huset har allt sedan starten i början på 1800-talet egentligen fungerat som hotell. Och är, vad jag vet, ett av de äldsta hotellen som fortfarande finns i Göteborg.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men ska vi be oss bort till centralstationen?
Det är väl lämpligt.
Och då går vi alltså från Drottningtorgets sida till den äldsta delen av centralstationen.
Ja, alltså centralstationen är ju ett ganska brett begrepp. För att den delen, precis som du säger, som är äldst, det är ju den delen som vetter mot Drottningtorget. Sen har vi ju genom årtiondena haft en hel del ombyggnationer och påbyggnationer, och inte minst de senaste 10, 20, 30 åren så har ju den här delen av Göteborg förändrats och kommer ju förändras något alldeles enormt under de kommande åren. För dels har vi den här gamla byggnaden, men sen så har vi ju hela centrumhuset där man har byggt på och byggt på höjden och byggt åt sidan. Där jag tror Lindex har sitt huvudkvarter där. Ja, det är Espresso House och apotek och Burger King. Och sen har vi hela Nils Erikssons-terminalen som också är en relativt ny byggnad.
Och allt det här är ju sammanbyggt, så att man behöver ju inte gå mellan husen, utan det är ju som en enda stor byggnad.
Ja, numera så kan du ju gå in från Drottningtorget och gå hela vägen bort förbi genom hela Nils Erikssons-terminalen och ut på andra sidan utan att behöva gå utomhus överhuvudtaget.
Ja, men om vi ser till den här äldre delen, den originalet, centralstationen, när byggde man den?
Ja, den byggs ju i samband med att järnvägen dras fram. Och ska man förstå varför vi överhuvudtaget får en järnväg och därmed en centralstation till Göteborg, så måste vi någonstans titta på varifrån kommer järnvägen. Och då får vi flytta oss till det tidiga 1800-talets England och industrialiseringen. För det är ju i samband med industrialiseringen som vi får järnväg. Och den kommer ju först till England. Det vill säga järnväg, den här idén om att man bygger spår och en räls som tåget kan gå på. Och den första sträckan som blir liksom spårbunden, det är mellan två städer i England som heter Stockton och Darlington. Och 1825 så sker premiärturen mellan Stockton och Darlington i England. Och någonstans runt 500 passagerare i öppna vagnar får åka mellan Stockton och Darlington. Och framför tåget så rider en ryttare med flagga för att varna befolkningen. För det här är ju någonting alldeles nytt, det har man ju aldrig sett tidigare. Alltså ett tåg som rusade fram på rälsen. Man ska nog inte säga att det rusade fram med tanke på att det gick i ganska begränsad hastighet. Bara några år därefter så kommer de första ångloken och ersätter hästar. För de första tågen dras med hästar. Men när ångloken blir så pass effektiva att de kan gå snabbare än hästarna, så ersätts egentligen all järnvägstrafik med ånglok. Och visst så kunde man ju transportera passagerare mellan olika städer. Men det var ju inte det som var det egentliga huvudsyftet med att bygga järnväg i England. Utan det var ju att transportera kol från gruvorna till fabrikerna. För den engelska industrialiseringen byggde ju någonstans på att man kunde använda stenkol i fabrikerna för att driva alla de här maskinerna som gjorde till exempel textilier, som blev industrialismens genombrott i England. Och koltransporterna femdubblades i och med att man drar fram järnvägarna. Sen dröjer det några årtionden innan järnvägen kommer till Sverige. Och 1845 så lämnar greve Alfred Eugen von Rosen in en plan till regeringen om en omfattande järnvägsutbyggnad i Sverige. Och tanken var att man skulle använda engelska pengar, alltså engelsk kapital, för att bygga järnvägarna i Sverige. Men det här tyckte inte riksdagen var någon bra idé, utan man fnulade lite på det här förslaget och kom istället fram till att staten ska gå in med pengar och bygga upp ett antal stambanor. Alltså ett antal järnvägsspår som går mellan de stora städerna i Sverige. För att på så sätt, genom att använda statliga pengar, så fick också den svenska staten kontroll över var och hur det byggdes järnvägar. Och en av de viktiga stambanorna, det var ju järnvägen mellan Göteborg och Stockholm. För då ska man tänka sig att ta sig mellan Göteborg och Stockholm innan järnvägen byggs. Då pratar vi förmodligen om en resa på upp till en vecka för att ta sig mellan de två största städerna i Sverige. Och den 30 april 1855 är ett sånt här jätteviktigt datum i den svenska och den göteborgska historien. För då tas det första spadtaget på det som ska bli den västra strandbanan mellan Göteborg och Stockholm. Och då börjar man bygga den i närheten av Alingsås i en liten plats som heter Skaveryd. Och där finns faktiskt fortfarande ett minnesmärke över det här första spadtaget på västra stambanan. Den del som skulle ansluta stambanan i Göteborg, den drogs fram söder om skansen Lejonet ut efter stranden av Gullbergs Vass fram då till det nyanlagda Drottningtorget. Och Gullbergs Vass, det var då invallat men inte helt torrlagt. Men det var i alla fall möjligt att här då dra fram järnvägen till Göteborg. Och det här var då en av de få platser i Göteborg där det faktiskt var möjligt att anlägga en centralstation. Där det var möjligt att ansluta spår från de olika banor som sen skulle komma att byggas. Sen 1856 så är den delen som går mellan Göteborg och Jonsered klar. Och ytterligare 6 år framåt i tiden, när vi kommer till den 3 november 1862, så avgår det första tåget ifrån Stockholms centralstation och tar sig igenom landet på den här nybyggda stambanan och är framme i Göteborg dagen efter den 4 november. Och anledningen till att det tar så lång tid, det är för att det ska stanna på precis varenda hållplats på hela vägen. Och så är det en typ av ceremoni. Det ska blåsas i trumpeter och det ska ha så olika typer av glädjeyttringar för att tåget nu äntligen kan åka hela vägen från Stockholm till Göteborg. Och en vanlig tur sen när man inte behövde stanna på alla städer, den gick på under ett dygn. Så istället för att det skulle behöva ta upp till en vecka att ta sig mellan Stockholm och Göteborg, så går nu den här resan på betydligt mycket kortare tid. Och det här får också sen till följd att vi får successivt en gemensam tid i hela Sverige. För tidigare så har vi haft lokala tider. Göteborg har haft sin tid, Stockholm har haft sin tid. Men i och med järnvägens utbyggnad och möjligheten att snabbt ta sig mellan olika platser, så behöver man också ha en gemensam tid för hela Sverige.
Så när järnvägen då dras, är det då man bygger stationen eller är den redan byggd innan?
Ja, centralstationen är faktiskt klar innan hela Västra stambanan är klar. För när tåget går från Jonsered till Göteborg, alltså 1856, det är då man börjar uppföra själva centralstationens byggnad. Och den delen av vallgraven som har gått här förbi, alltså den delen som gick från där trädgårdsföreningen idag ligger, den började fyllas igen 1853, och då är det möjligt att bygga en centralstation här. Arkitekten som ritar centralstationen heter Adolf Wilhelm Edelsvärd, och han är SJs chefsarkitekt, och han har ritat betydligt fler stationsbyggnader i Göteborg än bara Göteborgs centralstation. Och det första bygget då, som uppförs i mitten på 1800-talet, det byggs i vad man kallar för en nyromansk eller nygotisk stil. Det är väldigt mycket tinnar och torn. Och tittar man på bilder från det här äldre centralstationshuset, så är det inte jättelikt så som det ser ut idag. Utan det är betydligt mycket mer tinnar och torn på det. Däremot så är bottenvåningen på centralstationshuset ganska likt så som det var när det byggdes i mitten på 1800-talet. För den första byggnaden som man då reser i mitten på 1800-talet, där finns det en bottenvåning som har en stor vestibul och två väntsalar med restaurang. Och då är det en restaurang för första och andra klass och en separat restaurang för de som reser i tredje klass. Så det var tydligt uppdelat då vilken restaurang du fick äta. Och sen fanns det också ett diligenskontor och ett rum för polis i den här stationsbyggnaden. Och då ska man komma och tänka sig centralstationen idag. Så den första centralstationsbyggnaden, det är alltså bara den första delen av huset som du kommer in i när du kommer från Drottningtorget. Det räcker med att du går en liten bit in i huset för att komma till det som var banhallen. Alltså den delen som du kommer in i om du kommer ifrån Nordstan, ifrån den här gångtunneln som går från Nordstan, så kan du komma in i en ganska pampig ingång. Den delen man går in i där, det var alltså banhall. Det betyder alltså att spåren från järnvägen gick in där och tågen var där. Det var alltså inte en vänthall så som vi tänker oss den idag.
Och det är ju fortfarande ganska pampigt där på insidan med det här kaklade golvet och det stora välvda väggar i brunt och sittplatser i mitten hela vägen med såna här fina gamla bänkar. Jag vet inte om de fortfarande finns kvar. Men...
Jo, mycket av det som man faktiskt sen byggde om banhallen till, för man bygger ju sen så småningom om det till en vänthall. Mycket av det finns ju faktiskt kvar, och går man in i centralstationsbyggnaden och kan bortse från att det nu är översvämmat av pocket shops och pressbyråer och Burger King och Lindex och liknande, så är faktiskt mycket av arkitekturen inne i centralstationen bevarad från äldre tid. Och redan på 1870-talet, samtidigt som den sista delen av vallgraven, alltså från Spannmålsgatan och norrut, fylls igen, så gör man också en ganska omfattande ombyggnation av stationshuset och tar bort mycket av den ursprungliga utsmyckningen, alltså den som är i nyromansk och nygotisk stil. Och man ändrar en del på taket, och taket får den här mer franska renässansstilen så som vi känner det idag. Och om man tittar på en karta från det sena 1800-talet, jag har en karta från 1888 som jag tänker att jag kan lägga upp på vårt Instagram-konto, Gator och torg i Göteborg, så kan man se att det kommer in järnvägsspår dels söderifrån och dels österifrån. Och då är det fyra spår. Som, den går ju dels då söder om Skansen Lejonet och förbi Gullbergsvass och in till centralstationen. Och då finns det dels stationsbyggnaden och så finns det dels den här banhallen som idag är ombyggd till vänthall. Sen, vilket är lite intressant, sen så fortsätter ett spår norr ut från stationsområdet och går förbi Lilla Bommen. Och vid Lilla Bommen så går det här spåret ihop med Bergslagsbanans spår. Och Bergslagsbanan var ytterligare en av de järnvägsbanor som byggdes i Sverige under slutet av 1800-talet. Och den gick då från Falun ner till Göteborg. Och vi har faktiskt fortfarande kvar Bergslagsbanans stationshus. Det kallas för Vita huset. Och är också en ganska pampig byggnad som ligger lite norr om det nuvarande stationsområdet. Tyvärr så ligger det väldigt undanskymt i förhållande till alla ombyggnationer som pågår. Så det är ganska svårt att ta sig till Bergslagens stationshus. Men det är en ganska pampig byggnad som man absolut ska ta sig en sväng förbi om man har möjlighet. Men de här två spåren går då ihop vid Lilla Bommen. Och sen så går järnvägen norr om Nordstan förbi nuvarande Operan. Förbi nuvarande kasinot. Och sen så har man en avlastningsplats vid Packhusplatsen. Så där stannar några av spåren. Och sen så fortsätter spåren förbi Skeppsbron. Alltså längs med Skeppsbron, den södra delen av älven, bort till Järnvågen. Och där slutar spåren i slutet av 1800-talet. Sen så kommer man ju dra spåren ytterligare en bit längs med Masthuggskajen. Och jag tror inte att det är förrän på 1970-talet som man till slut tar bort järnvägsspåren på Skeppsbron. Så vi har ju haft järnvägsspår ganska länge, även i mer centrala delar av Göteborg. Sen så kommer vi in på 1900-talet och jubileumsåret 1923. För 1923 så ska ju Göteborg fira sitt stora 300-årsjubileum eftersom jubileumsåret 1921 blev uppskjutet på grund av världskrig och ekonomisk kris och så vidare, så firade man ju istället Göteborgs 300-årsjubileum 1923. Och eftersom man trodde och tänkte och planerade för att det skulle komma oerhört många gäster till Göteborg 1923, så var det också läge att bygga om stationen och bygga ut stationen, för den hade nu blivit ganska ålderdomlig. Den har ju faktiskt stått här i nästan ett halvt århundrade. Så det man gör, det är att man bland annat tar den vestibulen som ligger ut mot Drottningtorget. Det blev nu istället biljetthall, och det är nu 1923 som banhallen byggs om till en vänthall. Så när du sitter och väntar inne i den delen som vetter mot Nordstan, då sitter du alltså i en del som är byggd som vänthall faktiskt 1923, för 100 år sedan. Sen på 1930-talet så flyttar man all trafik, alltså all bantrafik som går på järnväg till centralstationen, och då är det Bohusbanan, Boråsbanan, Bergslagsbanan och Västkustbanan som får Göteborgs centralstation som ändhållplats. Och det är faktiskt först nu som man börjar kalla den här stationen för centralstationen. Här i slutet av 20-talet och början på 30-talet så kommer också de här fantastiska väggmålningarna som vi har inne i den yttre vänthallen. Den byggs ju mellan 1928 och 1930. Och står man och tittar upp på avgångs- och ankomsttavlorna inne på centralstationen och tittar lite till vänster, så ser man, jag tror det är fyra stycken stora målningar på väggen. Alltså de är nästintill monumentala. Och det är en konstnär som heter Filip Månsson som där har ritat de olika järnvägslinjer som utgick från Göteborg under första halvan av 1900-talet. Så vi har en karta över Västra stambanan så som den gick i början på 1900-talet. Vi har en karta över Bohusbanan. Vi har en karta över Bergslagsbanan. Vi har en karta över Boråsbanan. Så det är också en sån här grej som man ska göra när man rör sig genom centralstationen. Faktiskt stanna till och titta upp för att se de här fantastiska målningarna.
Så om vi tänker de senaste 20-30 åren, vad har då hänt i centralstationen?
Ja, det har ju skett omfattande ombyggnader, framförallt omfattande tillbyggnader på centralstationsområdet. Det som framförallt har skett är ju att Nils Ericsson-terminalen har tillkommit. Och jag tror att den står klar 1996, det är då man inviger terminalen. Och Nils Eriksson-terminalen, det är ju en terminal för busstrafik. Alltså det är bussar, långfärdsbussar som går till exempel upp till Orust eller till Borås eller ner mot Kungsbacka som har Nils Eriksson-terminalen som sin omlastningshållplats.
Jag minns det faktiskt. Jag tror jag gick i sexan, jag var 12 år när de invigde Nils Eriksson-terminalen som vi också kallade för Nisse-terminalen.
Mm. Och Nils Eriksson-terminalen var ju redan innan själva terminalen byggdes så fungerade ju den här platsen som lite grann av en knutpunkt för bussburen kollektivtrafik. Och själva platsen som den byggs på heter ju Nils Eriksson-platsen och har då fått sitt namn efter Nils Eriksson som var en av de personerna som var drivande eller som framförallt höll i själva byggandet av Västra stambanan. Jag tror han var någon överst i flottan eller något liknande och fick i uppdrag att samordna byggandet av Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Så det är han som har fått ge namn både åt Nils Eriksson-platsen, Nils Eriksson-gatan som är den gatan som skiljer Nordstan och centralstationen åt, samt givetvis åt då terminalen som när den invigs 1996 beskrivs som oerhört modern och oerhört funktionell. Och sen har vi ju den stora påbyggnaden av centralhuset som börjar göras under 2000-talets första år, det vill säga när man bygger på centralstationen på höjden. Och under de här dryga 150 åren som centralstationsområdet har vuxit fram så har det ju vuxit både på bredden och på höjden. Och tittar man lite grann i framtiden, nu är ju det här i första hand en historisk podcast, men man kan ju ändå tillåta sig att titta lite på framtiden, så sker det ju oerhört stora ombyggnationer i samband med att man ska bygga Västlänken. Och det kommer ju någon mening revolutionera järnvägstrafiken genom Göteborg, för där är ju tanken att man istället för att ha Göteborgs centralstation som en så kallad säckstation där alla tågen åker in, stannar och sen åker ut igen, så är ju tanken med Västlänken att tågen ska kunna passera genom Göteborg. Och då ska det finnas en station vid Haga, en station vid Korsvägen och då givetvis centralen. Så tanken är ju att du ska kunna åka tåg norrifrån och sen fortsätta söderut utan att behöva åka in på centralen. Och i samband med att man bygger Västlänken så bygger man ju om hela centralenområdet. Vi har ju redan invigt Hisingsbron som då har ersatt Göta älvbron. Och det har byggts en rad massa hus och det håller på att byggas. Så tanken är att det ska bli åtminstone 2000 nya bostäder i centralenområdet. Och upp mot 19 000 nya arbetsplatser. Och det intressanta här är ju att tanken är att man ska ta och lägga tågen under mark. Så att det ska bli som en lång tunnel som går under den göteborgska marken. Så därmed kommer ju centralstationen att få ett helt nytt utseende. För man kommer behöva bygga nya ingångar och nya byggnader. Men tanken är att man ändå ska behålla den här ursprungliga centralstationsbyggnaden från slutet på 1800-talet. Och det vore ju synd och skam om man skulle riva den. Men det ska man alltså inte göra, vilket vi alla är väldigt tacksamma för.
Man kan ju fantisera om hur det kommer kunna se ut i framtiden då, att man kommer in på 1800-talet och så flyttar man sig i tiden framåt och så tar man rulltrappan ner i underjorden under staden man inte trodde att man kunde bygga en tunnelbana i. Den här staden av gyttja och lera.
Byggd på blå lera. Nej, men jag,
vad häftigt.
Ja, och det tycker jag, just den illustrationen tycker jag är perfekt som avslutning för dagens avsnitt. Just att du kan gå in i 1800-talets Göteborg när du kommer från Drottningtorget och sen ta dig genom de olika göteborgska epokerna. I någon
där snackar
mening.
Vi historia.
Där snackar vi verkligen historia. Och det blir väl en alldeles utmärkt avslutning på dagens avsnitt om centralstationen och Drottningtorget.
Tack för att ni lyssnade denna gången. Så hörs vi igen om 2 veckor. Ha det gott.
Hej då. We'll be right back.
presenteras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.